När gängkriminalitet diskuteras i Finland så lyfter man ofta upp Sverige som ett varnande exempel. Sprängningar, skottlossningar och våld är, eller i alla fall har varit, så gott som vardag i delar av Sverige. Nu har det eventuellt lugnat ner sig lite, men samtidigt kommer skrämmande rapporter om att allt yngre personer rekryteras till gängen. Bland annat har en 12-årig flicka åkt fast för att kasta handgranater. Och det här är bara ett exempel på barn som utövar våld i de svenska gängen. Den närmaste kvarten ska vi tillsammans med Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung fundera kring vad det är som egentligen händer i den svenska kriminella världen som gör att barn nu blir en allt mer betydande del av gängen. Men vi ska också se på ljusglimtar om polisinsatser som har gett lyckade resultat. Magnus, du har tittat närmare på den svenska gängkriminaliteten och konstaterat att en 12-årig flicka har slängt handgranater och en 15-årig flicka har mördat 2 tonåriga killar. Vad är det nu som händer i de svenska gängen nu?
Ja, det är ganska många saker som händer samtidigt i de svenska gängen just nu. Delvis har polisen fått ett lite starkare grepp om dem, kan man säga. Skjutningarna överlag har minskat och så vidare. Men den starkaste och mest oroväckande trenden har redan länge varit att allt yngre barn rekryteras också då för de här allra grövsta våldsbrotten som mord och sprängningar. Och nu är väl då en ny trend dessutom att unga tjejer dras in. Särskilt fallet med den här 15-åriga flickan som var ute på det som har kallats för en mordturné har varit en sån här obehaglig ögonöppnare för många i Sverige. Hon hörde då uppenbarligen till de barn som rekryteras via sociala medier av någon gängtopp som själv sitter och gömmer sig utomlands med löften om stora pengar, som de här barnen ju då sällan i verkligheten får.
Mm. Men varför är det just då tjejer som nu hamnar in i de här gängen?
När jag gjorde ett reportage om det här och frågade experter så sa de att det kanske snarare är så att det är först nu som man riktigt har fått upp ögonen för det här fenomenet. Brottsförebyggande rådet, en sån här myndighet som utreder kriminalitet i Sverige, kom ganska nyligen med en rapport där de slog fast att så många som 10 000 tjejer kan vara kopplade till kriminella gäng på ett eller annat sätt, och det här var ganska överraskande för många, också för kriminologer. De säger att tjejerna liksom har gått lite under radarn, för de är oftast inte direkt med i gängens hierarki, utan de kommer ofta in via äldre pojkvänner. Men de utför ofta brott som kanske är allvarligare än de själva förstår. Det kan handla om att gömma narkotika och vapen och sånt. Och när brottsförebyggande rådet intervjuade ett stort antal tjejer i den här verksamheten så uppgav de huvudsakligen 2 skäl till att de gör det. Det ena är att hjälpa just äldre pojkvänner, men det andra är då att tjäna pengar. Så att där skiljer de väl sig inte så mycket från de unga killar som nappar på det här som nu då brukar kallas för crime as a service, alltså att man köper brott på sociala medier.
Och är det då den här rollen alltså som tjejerna har, att de dels vill tjäna pengar för sig själva men också gör tjänster till äldre pojkvänner, har de någon annan roll där?
Ja, de har ofta, kan man säga, en lite annan roll kanske än killarna, eftersom de som sagt de är liksom mer sällan en del av gängens hierarkiska strukturer, utan de är, alltså de här är ju ganska så här toxiskt maskulina strukturer. Men typiskt får de sen istället roller som möjliggörare på olika sätt. Det kan som sagt handla om att gömma narkotika och vapen. Oftast används tjejerna just för att också gängen vet att de kan gå mer under myndigheternas radar, så det är ganska cyniskt och beräknande. Och sen är det ju så att om man gömmer eller transporterar vapen för våldsbrott så blir det ju ganska fort allvarliga brott också. Tjejerna används också som så kallade gåare. Det betyder att de kan vara sådana som kan locka ut killar till exempel till ställen där de sen utsätts för olika typer av brott, kanske hämndaktioner, misshandel och så vidare. Och sen har vi då sett på sistone en del. Det här antagligen en ganska liten del av de här tjejerna, men som också då själva utför de här grövsta brotten som mord och sprängningar. Men det som är extra obehagligt med tjejerna är att de också själva nästan alltid faller offer, inte bara för våld utan också för sexuellt våld. Det verkar som att det här är helt normaliserat, och då handlar det här ju om väldigt unga tjejer.
Mm. Där är också mycket unga killar nog med i de här gängen. Hur ser de unga killarnas roll då ut jämfört med tjejernas?
Ja, de är kanske mera då oftare, när man talar om de här kriminella gängerna, så kan de vara med i gängens struktur. Det finns ju också många unga killar som bara liksom nappar på de här erbjudandena om crime as a service. Men det som skiljer tjejerna från killarna är kanske det att de är ännu mer utsatta, och då handlar det mycket om det där sexuella våldet, och det har så många dimensioner. Vi har sett historier här om hur tjejer används som betalning för skulder, hur de tvingas till olika saker i de här, som sagt, ganska obehagligt maskulina miljöerna. Ofta kan de också filmas i de här situationerna, och sen används videorna som utpressningsvapen för att tvinga dem att begå brott. Så överlag kan man väl säga att både de här unga killarna och tjejerna samtidigt kan vara både offer och gärningsmän, men det finns nog på något sätt en extra obehaglig dimension när det gäller tjejerna.
No, just nu så har det inte i media synats jättemycket diskussioner kring sprängningar och skottlossningar och så vidare. Är det så att det har lugnat ner sig, eller har media bara på något vis mättats av alla de här storyna?
Man kan säga att det pågår flera parallella utvecklingar här. Å ena sidan så har alltså skjutningarna minskat sen, framförallt sen toppåret 2023, när vi hade egentligen tre sådana stora nationella kriminella gäng som utförde hämndaktioner mot varandra. Men jag kan nog inte säga att mediernas intresse på något sätt skulle ha svalna. Vi ser andra oroväckande utvecklingar, som att sprängningarna ökar, och sen då den här utvecklingen att allt yngre barn dras med i den här verkligheten. Och det här är nog fortfarande en av de absolut största samhällsfrågorna som diskuteras nu, till exempel inför höstens val här i Sverige.
Men hur jobbar man då med att stoppa rekryteringen av de här unga till gängen, om det är så att våldet fortsätter och de unga får en allt större del i det?
Ja, det här har ju i många år varit den stora frågan för myndigheter och polis och politiker här. Och det är klart att man gör en hel massa. Man har olika typer av uppsökande verksamhet, man har fått ut fler poliser på gatorna, man försöker övervaka alla de här olika chattforumerna, även om det är svårt. Och sen tar man ju också i med hårdhandskarna, om man så vill. Alltså man sänker straffrättsåldern till 13 nu i sommar, och då hoppas man att det här ska göra att det inte blir så attraktivt att begå brott om man kan hamna i fängelse. Nu har väl då kanske inte experterna direkt hyllat det här som en bra idé, men man kan inte säga att man inte gör saker åtminstone.
För Sverige skulle ju lägga in storväxeln mot de här gängen, men nu är det då 12-åringar som kastar handgranater och 15-åringar som skjuter varandra och så vidare. Hur går det ihop?
Nej, men det är väl det, just att man ser de här parallella utvecklingarna. Skjutningarna har minskat, man har lyckats bura in många av de här huvudaktörerna för de här kriminella nätverken. Och det kan då, om man lyssnar på regeringen, bero på politiska beslut som har gett polisen större befogenheter. Åtminstone har polisen blivit bättre på sitt arbete. Och en ny sak den senaste tiden är att man har blivit allt bättre på att ta fast de här gängtopparna. Också de som har gömt sig utomlands därifrån, de har beställt brott. Nu bara för en vecka sedan till exempel så greps en av Foxtrot-nätverkets absoluta toppar i Tunisien. En annan ledare för det här nätverket ställdes för ett par veckor sedan inför rätta efter att han har gripits i Irak. Ledaren för ett annat nätverk, Ismail Abdo, han som kallades för jordgubben, greps sedan i fjol i Turkiet. Och det här har gjort att det egentligen bara är Foxtrot som är kvar av de här stora gängen, och det är också nu ganska försvagat. Men det är ännu oklart vad det här betyder. Kommer det istället nya gäng, minska våldet, ökar istället våldet om nya gäng ska slå sig in? Det är mycket som är ganska osäkert just nu i det här läget.
Mm. Men man kan alltså säga att svenska myndigheterna nu också har lyckats på vissa fronter i sitt arbete mot de här kriminella gängen.
Jo, absolut. Alltså, till exempel för att gripa de här gängkriminella utomlands som längre har varit en stor fråga, så har man gjort ganska mycket. Och man kan nog säga att det här är resultatet av att både polisen och regeringen har skapat bättre samarbete med flera länder i Mellanöstern. Och sen överlag så har man ju gjort mycket för att få en tuffare kriminalpolitik. Man har gett polisen större befogenheter till exempel till avlyssning och visitationer och så vidare. Och så har man skärpt straffen. Man fyller liksom fängelserna, och det här är ju en del av den borgerliga regeringens kriminalpolitik som handlar om att ge brottsoffren upprättelse, som man säger, och sen då att hålla kriminella borta från gatorna. Kritikerna igen kanske saknar mer satsningar på förebyggande arbete, som man tycker att den här regeringen har satsat kanske mindre på.
Vi var inne på det att det här våldet nog förekommer fortfarande, även om det här riktigt allvarligaste, de här sprängningarna och skjutningarna, kanske just nu inte riktigt förekommer på samma nivå som för några år sedan. Hur stort samhällsproblem är gängkriminaliteten i Sverige idag?
Alltså, det är väl klart att så länge tonåringar skjuter ihjäl varandra och ja, föräldrar behöver vara rädda för att det ska handla om deras barn, och så länge oskyldiga människor råkar ut för handgranater i sina trappuppgångar, så är det här ett stort problem. Och det här är ju liksom våld som vi dagligen får rapporter om. Men det som också allt mer har börjat klarna är hur kriminaliteten här hotar själva samhället genom den grå eller den kriminella ekonomin som har sipprat in sig i samhällets innersta. Kriminella gäng har infiltrerat lokalpolitiken, de driver bolag inom bygg- och restaurangbranschen till exempel. Men också det som är mest cyniskt är att de kan driva till exempel hem för unga som ska räddas undan kriminaliteten och ta liksom skattepengar för det här. Så kriminaliteten och det stora problemet med gängkriminaliteten har nog inte försvunnit någonstans, men den ändrar kanske lite form just nu.
Nu om vi tittar framåt, hur ser du på utvecklingen? Kommer de här insatserna som myndigheterna i Sverige gör fortsätta leda till framgång, eller vad har vi att vänta oss?
Det här är den kanske största, eller jag vet inte om det är den största, men det här är en av de stora frågorna inför höstens riksdagsval här i Sverige. Den nuvarande regeringen säger ju att man är på rätt spår, att man genom den här tuffare kriminalpolitiken har lyckats få ett grepp om gängen, och om man fortsätter på den här vägen man har slagit in på med hårdare straff, mer befogenheter för poliserna, burar in fler kriminella, så kommer man att få bukt med det här problemet, och det här hoppas man få en regeringsperiod till för. Och som sagt, kritikerna igen efterlyser kanske mer ett förebyggande arbete, men helt klart är att mycket arbete återstår.
Mm. För visst är det också så att av de här unga som nu förekommer i de här gängen, så många av dem är kända av myndigheterna, av poliserna, från tidigare för mindre förseelser.
Den allra största gruppen av de som begår grova brott är sådana som är kända sedan tidigare för myndigheterna. Och det här säger ju till exempel socialarbetare att man borde satsa betydligt mer på att ge dem det stöd som de behöver. Men en lite oroväckande trend är ju också att också unga som inte tidigare har varit involverade i någon som helst kriminalitet väldigt fort kan bli rekryterade i olika chattar på nätet.
Mm. Vi får se vad framtiden för med sig, men en del positiva utvecklingar i alla fall inom arbeten mot gängen i Sverige, även om det också finns då förstås en del negativa tendenser som vi har sett. Tack Magnus för det här.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Dan Granqvist och svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Nytt avsnitt av Nyhetspodden varje måndag till torsdag på arenan. Och det bästa sättet för dig att alltid få veta när vi har släppt ett nytt avsnitt är att lägga till oss på din lista genom det lilla hjärta där på arenan. Och sen då prenumerera på notifikationerna av oss. För slutmixen av dagens avsnitt står Jonny Aspelin, och producent är Alexander Bejar. Thank you.